Det här är en podd från Svenska Yle.
Förra veckoslutet så var jag ute på en bar med mina vänner och drack lite vin. Sen började en av mina kompisar berätta om att hon hade nu dejtat en kille, haft lite sådär one night stands eller haft lite sexiga dates med den här killen. Mm. Och första gången som de sen hade haft sex så hade han först frågat henne hemskt mycket om vad hon tycker om. Han hade börjat säga att jag vill veta om, först innan vi börjar ha sex vill jag höra allt, liksom, allt vad du tycker om. Att hur vill du ha sex? Var vill du bli rörd? Vad får dig att bli kåt? Och vad tycker du allra mest om?
Wow!
Ja, och sen hade han först haft sex. Och hon sa att det hade varit så bra, att det hade varit så bra och så mycket på något sätt bättre.
Ja, man behöver inte famla sig fram till de där bra grejerna, utan man vet det gärna, så man behöver inte liksom först klämma på rumpan om egentligen brösterna är det som är det mest påtändande eller sådär, att går inte i nacken som man är jättekittlig i, eller vet du, sådär, att det går genast rätt.
Ja, och sen hade det blivit jävligt sexig stämning när de hade talat om de där sakerna, som min kompis tyckte om, att det fungerar ju som ett perfekt förspel.
Ja, man får den där lite så emotionell connection först, för det är också jättesexigt.
Jep, och det var lite roligt för att alla andra där runt bordet, så vi var sådär, va? Oh my god! Vi har aldrig haft sån typ sån där kille. Alla var helt såhär, det här är nog helt unikt!
Ja.
Och vi var jätteglada för vår vän, men också alla var lite sådär avundsjuka. Att fan, lite var hittar man sån där? Ja, var hittar man sån där typer? Att oftast
ja,
så
de
mer
finns inte. Det här är, jag tror att det här är någon så här fantasifigur från någon bok, eller jag vet inte, det verkar inte som någon som någon på riktigt skulle göra. Fast det är ju egentligen det, exakt det som jag skulle vilja att skulle göras, men inte har jag upplevt det i alla fall heller.
Nej, oftast så har jag varit så pass nervös själv då just första gången när man ska ha sex med någon, att man helst bara skulle vilja att det skulle vara över. Jag minns att med min kille så innan vi skulle ha sex, den där, på något sätt, den pressen och laddningen och förväntningarna blev så mycket att det höll på den att bli liksom awkward. Så att sen måste vi ta en paus och få på en promenad för att lite lugna ner oss. Och sen på något sätt sen får vi hem igen och liksom knulla loss.
Ja, ni var liksom på något vis på fel fot, era sexkapader, och sen måste ni ändra mooden igen.
Jo, för att istället för att ta den här diskussionen som min kompis hade haft nu med sin dejt om att vad man allt tycker om i sängen, så istället så på något sätt hade vi en diskussion om tänk om vi inte fungerar i sängen tillsammans. Att ja. vad ska vi göra då? Och sen kom vi båda fram till att om det inte fungerar i sängen så då måste vi bara vara vänner.
På att, riktigt?
Jo, vi var sådär att
det
att,
var så awkward, eller på något, för jag känner att det är ändå alltid lite awkward att knulla någon ny. Men sen, så man förväntar sig lite att det ska vara lite klumpigt, men det var då alltså så klumpigt att ni verkligen var sådär att nej, herregud, kommer det här ens att funka någonsin?
Nej, inte var liksom klumpigt, men efter vi hade varit vänner ganska länge och sen det där liksom, att hur det sen skiftar från kompis till att plötsligt bli något annat, eller från bekant att bli något annat, så vi hade båda haft erfarenhet av sådana förhållanden där sexet inte hade fungerat och att man hade försökt för mycket, så kanske det var så liksom båda helt tydligt var sådär att det här får inte bli ett sånt förhållande nu, att ingen där orkar med sånt nu.
Ja, ni var lite känsliga för det.
Ja, att om inte nu vår sexuella laddning fungerar mellan oss, så då måste vi bara inse att vi bara är vänner och inte försöka tvinga fram någon sexuell kemi.
Men det är ju jättesmart att inse det.
Men ändå, det var en helt hemsk diskussion, för jag hade redan blivit förtjust i honom och jag ville jättemycket ha sex med honom och jag ville jättemycket att det skulle fungera. Så sen när vi hade den här diskussionen så fick jag också lite så här, inte panik, men jag blev jätteledsen för det. Jag var så här, oj nej.
Såklart, du blev besviken.
Ja, så sen så föreslog han att hej, ska vi ta en promenad? Och sen tog vi en promenad och sen på riktigt den här promenaden.
Och sen försöker vi knulla igen.
Nej, men så sa vi inte. Det var liksom, det var både hoppades kanske, men vi sa inte så. Vi bara sa, ska vi nu bara ta en promenad? Han skulle också ha kunnat bara, vi var hos honom då nämligen, så det skulle kunna vara hans snikiga sätt att få ut mig därifrån. Så att det har blivit för awkward nu att ska vi ta en promenad? Sen plötsligt, utan att jag vet, så har vi promenerat i en busshållplats. Han är så här, ja men här kommer du snabbt in till stan igen.
Ja, 71 kommer här om 3 minuter.
Ja.
Jag tror jag sticker tillbaks nu. Du klarar det säkert.
Ja, men jag menar bara det att mera sådana här diskussioner som är sådär tön, så här, oj nej, tänk om det inte fungerar. Mer sådana har jag haft i mitt liv.
Men det är ändå en jättebra diskussion att ha. Eller så att, för det där är ändå samma nivå av på något vis sådär, någon slags emotionell intelligens. Såklart att det är svårt att ha sex om man inte vill, men det kan också finnas många människor som i den situationen säger att men vi knullar ändå. Att vi, vet du, man på något vis tvingar fram det eller någonting. Sådär att man nu testar och då kan det ju kännas jättejobbigt. Men sen, just som det blev ju sen så att ni savear hela situationen med att ta den här promenaden och lite sådär, ta en liten paus och sen komma tillbaks med en ny boner.
Mitt tips till alla, take a walk. Alltid när du är bara, ah, take a walk.
Men vad var det som sen ändrade när ni gick på promisen? Var det någonting som såhär switcha? Eller var det bara så att sen när ni kom tillbaks och sen bara gick det? Eller vad var det som ändrade på saken?
Alltså det fungerade kanske nu bara som en palate cleanser. För att när vi satt i hans lilla etta och snackade om att ah, oj nej, tänk om allt skitar sig snart när jag försöker röra dig. Liksom sådär. Att den laddningen blev bara så fel och vi sa helt fel grejer. Eller båda blev nervösare. Sen när vi tog en promenad och det var jättekiva och man blev igen så avslappnad. Kunde vara nära varandra men också gå lite. Så man hade lite distans. Men att man, det inte var så klaustrofobiskt.
Mm.
Så sen på något sätt bara så fungerar det. Det är lite som att äta sushi, sen tar man en ingefära däremellan, sen tar man en till, sen är nya biten liksom bättre igen.
Ja.
För den smakar helt nytt. Så det funkar bara. Att det, kanske det är sådär som ibland man sitter hemma och bara övertänker. Och sen tar man en promenad och sen kommer man hem och försöker göra det som man gjorde innan. Så blir det mycket lättare. Basic bara att promenader är en mirakelmedicin. Men nu ska jag ändå ha hoppats kanske, för att fast då också att min kille då ska kunna vara så här, vad tycker du om? Att hurdant sex vill du ha?
Ja, det ska vara ännu steget längre.
Ja, så här som min kompis nu hade upplevt på den här dejten.
Ja, nu var ni bara så att kan vi ens knulla överhuvudtaget, men det är ju liksom ännu bättre att komma in på exakt vad det är man vill göra och vad man tycker om.
Har du haft sådana här diskussioner med dina partners innan ni har haft sex, att vad ni tycker om?
Nej. Alltså kanske någon kanske nog sådär diskussioner som har varit mer sådär, vet du, att en diskussion vars point kanske mer har varit att sådär snacka lite dirty för att komma i liksom in the mood, men inte så mycket sådär att den andra parten har velat veta sådär vad jag tycker om för att kunna ge mig mera nöje eller någonting. Kanske just sådana bredare ramar som att, vet du, killen kan säga att den tycker om att gå ner på mig, eller att, vet du, den tycker om sådär typ, den tycker också om hårt sex, men inte alls sådär att jag skulle ha berättat att jag tycker om att bli kysst i nacken och eller någonting sånt liksom, att jag har inte ens förstått att jag kan berätta sådana saker, att man kan lämna sådana requests. Det har inte liksom varit någonting som jag har ens fattat.
Det här, hade du hört att det finns en grej som heter The Clit Test?
Nä. Eller nu har jag väl hört någonting om det, men jag vet inte exakt vad det är.
Det klitt test är lite som Bechdel-testet, men för sex scener i tv och film.
Vad är Bechdel-testet?
Det är det här klassiska testet som man kan testa filmer eller tv-shower med, att klara dem av så här, tre regler. Första regeln är att det måste finnas två kvinnliga karaktärer. Andra regeln är att de måste tala med varandra. Och tredje regeln är att de måste tala om någonting annat än män.
Mm.
Och om de här tre grejerna finns i en film, så klarar den här filmen Bechdel-testet. Och det är ganska många filmer som inte klarar klarar det testet. Nu har Frances Reina från Glasgow och Irene Tortajada från London, unga tjejer, så nu har de startat ett online community som heter The Clit Test, som finns på Instagram, och de har en egen nätsida, och det är som då som det här Bechdel-testet, men för sex scener. Och det klitt-test går ut på att om en sexscen, eller om det är en film, kommer fram att en tjej har en klitoris, så då klarar den här filmen eller tv-serien det klitt-testet. Och det här är då någonting som de flesta eller jättemånga filmer och tv-serier när det finns sex scener i dem, då inte klarar av.
Ja, det är alltid killen som kommer.
Ja, och sen alltså, man rör typ inte ens vid klitoriset. Men då klitoriset finns inte.
Och oftast knullar de i några 10 sekunder i filmer. Det är bara så, och sen kommer den killen.
Jag tittar varandra i ögonen, sen plötsligt penetrerar mannen kvinnan och sen börjar kvinnan också bara att plötsligt släppa en massa ljud och så kommer de.
Ja.
Och ingen har inga händer eller huvuden har farit just under täcke eller någonstans.
Det är ändå jävligt få tjejer som kan komma bara med penetration.
Alltså, när jag har läst om det här klittestet så står det till exempel på Dazed Digitals nätsidor att 80% av alla människor med vulva så behöver någon sorts stimulering på deras klitoris för att de ska kunna komma.
Ja.
80%.
Det är liksom det mest normala. Så hur kommer alla de här tjejerna i filmerna bara med att bli knullade? Ja. Av kukar? Det är nog fantastiskt.
En grej som jag först fattade när jag läste om det klittestet var att i Normal People, den här tv-serien som baserar sig på Sally Rooneys bok, som vi också typ talar om ett helt avsnitt om i podden. Mm. Och jag just i det avsnittet var så här, åh, det finns så fantastiska sexscener och jag blev så kåt och bladibla. Så det som kändes konstigt i den första sexscenen i den serien, men som jag inte ens fattade, så var det att fast det var en jätterealistisk och precis fin sexscen, så inte ens i den så fanns en klitoris. Att killen också var sådär att får jag göra det här, men sen bara penetrerar han. Alltså, men det fanns ingen förspel, han rörde inte, ingen hand får under täcke, inget huvud får under täcke, liksom, det var bara det penetrativa sexet.
Mm.
Och jag minns att jag på något sätt tänkte på det då när jag såg den här scenen, men sen ändå när tv-serien blev så prisad och jag blev så jävla kåt av den här serien och tyckte det var så sexig och fantastisk.
Ja, det var nu inte, den hade inte 100% allting, men nästan allting.
Ja, fast det egentligen är just det som jag absolut måste få för att själv komma. Och det var de här tjejerna som har startat det här klittest communityn och nätsidan, så vill är att folk ska diskutera om att klitoris, att det är någonting som vi har, den finns, och att det på riktigt är jätteviktigt, då får i alla fall få 80% av alla med vulva, att folk ska röra där. Om inte syns på bio och om inte syns på tv, så hur ska man då ta det seriöst?
Ja, det finns verkligen inte i porr, eller väldigt lite. Och om det syns i porr att de stimulerar klitorisen på något sätt, så då är det också ganska sådär snabbt och våldsamt. Liksom att det är inte sådär, för det tar ju ändå ganska länge om man liksom småningom ska få en fittbärare att bli kåt. Så du kan inte bara liksom börja och hinka på ens klitoris, utan det kräver ju tid liksom. Men sen just porrfilmer så kanske hon blir kanske också penetrerad, men sen så finns det någon stimulation, men det är väldigt sådär snabbt och hastigt och lustigt.
Ja, och det var de här klittest-tjejerna, de uppskattar säkert mitt nya smeknamn för dem, så det vad de vill är just det att folk ska kunna använda det här testet som ett redskap. Att fast skådisar i någon produktion kan vara sådär, att har ni hört om klittestet, att nu så nu ska inte den här scenen som vi håller på att filma här till exempel komma igenom det här testet. Istället för att måste säga att hej, jag kommer inte så här, att det här verkar onaturligt. Att de vill att det här ska vara ett redskap, att man ska kunna vara så tips för alla skådisar, det klittest. Men tips för mig också. För
ja, att, sådär att i livet bara, att gick det här sexet igenom det klittest?
För jag blir i alla fall jävligt ledsen just av sån sex som egentligen jag har kollat på tv i hela mitt liv. Men just det där, när det bara snabbt ska penetreras och sen typ kommer killen och sen kanske man lite fejkar att man njuter och sen blir man där så här, vänta nu, varför kändes det här så fel? Så just det där att, eller särskilt när jag var yngre, så ville jag alltid att den första gången ska gå snabbt över, att jag var så där, nu vill jag snabbt knulla, jag vill ha snabbt kuken i mig och typ så här. Så jag var nog själv också så där, let's fuck liksom, penetration nu.
Let's fuck. Jag kan nog känna igen det där också, att vilja hossa. Ja, att sådär, att nu kör vi. Att inte så mycket sådär, att liksom hirve långsamt och på något vis går, den andra går ner på mig och ska vi se varandra i ögonen, jätteromantiskt, att det går inte liksom riktigt. Eller just det där som jag började tänka på där tidigare, om det där att säga just att vad man vill ha, och så att du sa just att det var just, eller som det kanske var med din kille då när ni träffades, så som jag har varit med om jättemycket, att jag skulle inte ens kanske våga ha den diskussionen, eller så att det känns jätteobekvämt ändå, eller det känns jätteintimt att berätta för en människa som man inte ens känner så där face to face, att hej, det här är det som jag tycker om att göra till mig, utan att det är så här dirty talk som jag kanske har haft med människor som jag har velat knulla, att jag har varit bara sådär att jag älskar hard sex, och jag säger det för att jag vill att de ska så där bli kåta på mig, att det är liksom helt tydligt sådana här sätt för mig att flirta, eller så att jag börjar snacka sexigt, men det är ju inte en, så mycket en genuin diskussion.
Jag har på något sätt kanske vill bli penetrerad så fort också, för jag har skämts över vad jag vill, eller det här känns lite skamfullt att berätta så där, vänta att, eller inte ens vänta, att skämts över att säga vad jag vill.
Det är svårt.
Att till och med så att tänk om jag inte ens vet helt den skammen, att tänk om min sexpartner nu får genomskåda mig att jag inte är den här liksom sexgalna nymfen som jag har försökt här vara, utan att jag är plötsligt en osäker människa som kanske inte ens helt vet att de andra så berättar nu allt vad du vill ha. Så, eller liksom, att jag tror att jag har då hellre också att vilja att det ska bli snabbt, att vi ska snabbt börja knulla så att jag inte behöver det förklara mig och bli fast för att jag kanske inte helt vet vad jag håller på med.
Men det där har jag, alltså jag har haft det samma, bara att jag har sen varit den här full on nymfen sådär, att så långt som det går liksom, att jag inte en enda sekund kan vara just sårbar. Att jag kan knulla jävligt hårt och vara översexuell och sådär nymfo-vibes, men sen just att sitta fast och dricka kaffe och sen börja snacka om sådär, att hur man tycker om att knulla, eller vad som känns skönt, eller hur mycket tid man behöver för att komma, eller vet du, vad som får en att komma. Så det skulle kännas ganska genant med någon jag inte känner, alltså.
Men alltså, vi måste kanske komma på vad det här skulle kunna heta, sådär, att klara din dejt av någon det klittest eller någonting.
Ja.
Så nu är det på riktigt lite absurt att jag har gått på en massa dates och en knulla en massa killar. Nej, ett par killar. Och inte med en enda så har vi haft en sån diskussion om att vad vi tycker, vad någon där, vad han tycker om, vad jag tycker om innan vi har haft sex. För att det har just känts på något sätt pinsamt. Det har känts att det förstör också någon laddning, att för jag har nog också varit sådana att kan vi sluta tala om att kyssas, kan vi inte bara kyssas? Jag har nog också varit så mycket den människan. Men nu är det lättare att säga innan än sen först efteråt sådär att hej, du fick mig nu inte att komma och jag tyckte inte så mycket om det, kan du istället göra så här? Det skulle liksom, jag tror att det skulle bli sexigare stämning om man skulle klara av att säga lite grejer än sådär för.
Ja, såklart. Och just sådär som det som jag har sagt kanske sådär att jag vill bli knullad bakifrån. Sådär att och så det har ju varit ganska performativt. Det har ju varit sådär att jag vill göra den andra kåt nu. Jag är en nymphomaniac. Kom och knulla mig. Vi kommer ha så jävla bra sex. Sådär, du vill ha mig.
Ja, du säger det för att flirta med honom. Eller flirta med den här människan du är med. Istället för att berätta vad du egentligen själv vill ha.
Precis. Att det är ju nog genuint, för jag säger ju att jag tycker om hårt sex, för jag gör ju det, men kanske just sådär det att jag använder det mer som ett sätt att få på något vis den här sexuella energin, och att jag ska verka så attraktiv som möjligt, istället för att det är en sån här diskussion som på något vis leder till att vi förstår varandra bättre i sängen, och att han eller den andra parten är sådär att hej, det här är något som jag vill höra. Att den andra, att om jag skulle ha berättat så här till någon kille och sen skulle den liksom ta den bollen, och istället för att vara sådär att okej, jag runkar här på andra ändan, så skulle den vara sådär att okej, vet du vad, att jag gillar det här och jag skulle vilja göra det här till dig, skulle du tycka om det liksom, på något vis att det blir en diskussion och inte bara en performativ dirty talk session.
Så att man inte bara försöker imponera på varandra utan på riktigt lyssna på varandra.
Ja, vad vill man ha ut av den diskussionen?
Det här får oss att glida in i en lyssnarfråga som vi har fått i veckan. Och den lyder så här. Ni har någon gång diskuterat hur en del av det upphetsande i sex är det performativa i att känna sig sexig, attraktiv och så vidare. Till hur stor del beror ens turn-ons av patriarkala normer och vad sex ska vara? Jag läser sådana här listor och känner mig som en dålig feminist och jag föredrar performative sex över pleasure-based sex. Och då har vår lyssnare också skickat med en sån här lista som jag faktiskt hade också sparat. En sån här liksom meme-lista där man listar upp olika grejer, punkter som tyder på att man har haft performativ baserad sex. Och sen punkter som baserar sig på att man har haft njutningsbaserad sex. Och jag minns att då jag själv sparade den här listan så hade jag just talat med en kompis som hade haft sex med sin kille och sa att hon vet inte varför hon just nu vill så mycket ha. Att det känns att hon har svårt att verbalisera för sin kille att varför hon inte nu är så kåt och vad hon kanske egentligen skulle vilja ha. Och sen när jag såg den där listan så skickade jag den genast till henne och sa hej, det här var just det som vi talade om. Att vi bara inte hade ord för det riktigt. Att vi visste inte riktigt hur vi skulle verbalisera det som vi båda hade känt faktiskt i sängen. Och sen när vår lyssnare nu skickade den här listan plus också med sin egna bra fråga så blev jag såhär, att vi måste snacka ännu mer om det här. För att
man ska nog inte känna sig som en dålig feminist eller sådär, att det som ger dig njutning och känns som njutning, så det är liksom det som är grejen. Men sen just att det är ju alltid möjligt att utveckla det så att få mera på något vis, ännu mera nyanser och nivåer till ens njutning, att man förstår den också, varifrån den kommer. Men jag tror att det kommer alltid emot den här frågan om performativ, eller vad är då motsatsen till performativ, icke-performativ?
Alltså njutningsbaserad.
Ja, njutningsbaserad. Så det, för mig hade det just kommit fram då när jag inte har njutit. Så att om man bara njuter så då tycker jag att det bara tuta och köra. Men om det blir ett problem så då inser man ju att okej, att kanske här är någonting. Eller tycker du att performativt sex är ett problem?
Jag kan bli ett ledsen och äcklad av mig själv om jag märker att jag har haft performativ sex. Sådär att jag inte har egentligen vill ha. För att det finns nog så inprogrammerat i mig på något sätt att sex är någonting man alltid ska försöka ha. För att det oftast är så kul och sen den andra blir så lätt ledsen om man inte har sex. Så sen ibland har jag nog fått fast mig själv att det plötsligt är sådär, vänta nu, varför blir jag så här sur? Varför blir jag bara äcklad? Vad är det här nu? Vad händer? Och sen inser jag så här, oj nej, att jag hade ignorerat det, att jag inte var kåt. Att jag ville inte ha sex utan att jag var sådär, okej, jag kan ha sex för den här andra. Och sen det är så mångfacetterat, mitt favoritord som jag lärde mig i gymnasiet. På riktigt alla använder jag kände ordet mångfacetterad. Det var så att sen var du deep om du kunde ordet mångfacetterad.
Instagram-bio, mångfacetterad konstnär.
Ja. I could contain multitudes. Men ja, så för att jag blir också kåt av att vara performativ.
Som jag har, ja, men det var det jag skulle säga, att det gör mig också kåt.
Ja, för då känner man sig sexig för att man tar en liten roll. Eller så att man tar också kontroll över den situationen, för man börjar lite flirta, man börjar lite uppträda. Och det är vad vår lyssnare också, då tycker jag säger. Att ja, vår lyssnare tycker själv om performativ sex, om att känna sig sexig för den andra. Att märka att den andra vill ha dig, att det får en att känna sig. Men att då måste man kanske, det är ju absolut någonting man får göra, men man måste se till att man just också själv njuter. Att om du plötsligt där rider loss och sen märker att vänta nu, att det här är lite tråkigt. Att få jag något av det här?
Ja, eller just som du kände dig lite kanske konstig. Sådär, att det blev mer en sån där, att den här performansen var kanske ännu mer för den andra än för dig. För att om just att ha lite så här porrstjärn vibes i sängen, att man är så full in, man går inte full in men all in, man är så extra sexy och lever sig in i det, så det är inte något fel med det, inte det är liksom något dåligt med att leka lite porrstjärna och det är ju liksom att knulla är ju att leka så där, att då så är det också lite så där på skämt och på skoj och på så där, lite sådär att ta en roll, men just sådär att det får inte vara någonting som, eller man får ju ändå aldrig göra någonting som inte känns bra. Så om det inte känns bra, så då är det inte bra.
Kanske just när vår läsare frågar att, eller säger att jag läser sådana här listor och känner mig som en dålig feminist. Vi kommer att dela den här listan på vårt Instagram så att vår lyssnare sen ser de punkterna.
Men jag undrar varför hen känner sig som en dålig feminist, för att
För men jag ska säga att jag just förstår det där. För att till exempel när vi hade snackat med min kompis om just att varför hon då inte just nu kände sig så nöjd med sitt sexliv och att hon hade svårt att på något sätt säga till sin partner och kanske svårt att ens analysera själv vad det var alla grejer som hon liksom nu kände. Så sen när jag skickade den där listan till henne så var vi båda just så att det här är så bra. Men fast man ser där punkter som man inser att man kanske gör som kan vara skadliga, så sen har man gjort dem så länge och man ändå på något sätt
det är så
navigerar.
Djupt in i ens ryggrad.
Ja, att det är precis som man har lärt sig att ha sex, man har lärt sig att också bli kåt, så man navigerar i sängen genom på något sätt saker som man lärt sig. Så sen just för mig till exempel när jag läste den här listan så jag kände mig nog också som en dålig feminist för att jag vet nog också att jag inte borde ha sex då när jag egentligen inte vill ha. Men nu har jag ibland sex för att jag är sådär, jag vill vara en kiva flickvän typ.
Jag kommer ihåg någon gång då med mitt ex när han ville ha sex och jag ville inte ha sex. Och jag vågade inte säga någonting för att jag ville inte att han skulle bli sur på mig eller ledsen eller besviken. Så sen så hade jag sex ändå och typ sådär blev lite såhär stirrig någon gång. Och sen var han ännu bara så att varför är du inte mera nu upphetsad? Varför ser du ut sådär? Liksom att han ännu på något vis sådär. Det var så fel att den stunden jag tänkte bara så att herregud, att jag har nu sex fast jag inte vill. Så jag kommer ihåg att det liksom, jag hörde den där rösten i mitt huvud som sa sådär att det här är inte nu liksom bra. Så den känslan tycker jag inte om. Men jag kan tänka mig att jättemånga också och att jag själv också många gånger har haft den inre rösten men jag har liksom lite att man inte hör. Man är såhär, vet du, jag tänker ignorera nu det här. Liksom, min inre röst som säger att det här kanske inte känns helt bra och sen så tutar man på bara.
Men det är så mycket lättare att säga att man mår lite dåligt eller man är lite trött än att säga att jag vill inte ha sex just nu.
Ja, och det är så lätt att ta illa upp av det också. Och det får man inte göra, man får inte göra det. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det i den här podden, men man får inte fan bli besviken när den andra inte vill ha sex. Punkt, slut.
Men jag har nog också blivit... Att nu är det sådär, det går så också i vågor, eller cirklar, eller fucking zigzag slalom. Jag vet inte hur det går. men det går inte linjärt hur mycket man vill ha sex och hur mycket ens partner vill ha sex. Jaha. Det är alltid lite i obalans. Och det snackar vi om just med min kompis då, som...
Ja, att man inte kanske är alltid parallellt liksom på samma våglängd.
Nej, att det handlar att om i ett sexförhållande eller i ett förhållande så finns det liksom då i alla fall två personer. Och just att båda har sina liv, båda har liksom sina problem, sina hormoner, sina sorger, sina stressgrejer. Och sen, alltså det är ju jätteofta så att någon där är mer kåt än den andra, eller som behöver mer sex. Och sen därför far ju folk på någon fucking honeymoon när de har gift sig för att knulla. För att då far man på semester för att man ska vara borta från sin vardag, för att man ska vara på semester så att båda bara kan vara så avslappnade som möjligt att ha sex.
Oj, alltså jag fick sån flashback till mitt ex när vi var på semester då. Och sen så skulle vi ha sex och sen så ville jag inte. Och han var bara såhär, men vadå, vi är på semester! Det var så här, nu när jag tänker på det efteråt, för sen var jag bara sådär, herregud, vi är på semester, vi måste knulla, herregud, men jag vill inte kalla, liksom jag fick sån press av det där, att han var bara såhär, men vi är på semester, det är nu vi ska knulla.
Alltså, jag har varit i liknande situationer själv, men jag har också varit den där typen som är sådär, vi är på semester. Eller att,
ja, men det är just det att om det, jag har nog också varit sådär, att men jag skulle så ha lust att ha sex, du har inte, okej. Okay. Så då är man kanske lite sådär, men inte sådär vet du att va? Vi är ju på semester! Att vadå?
Okay, sant.
Varför vill du inte ha mig liksom så som mitt ex höll på? Så det, då blir man nog jättetraumatiserad. Men jag hoppas att så hemskt många andra människor inte måste stå ut med det. För det är nog en annan sak än att vara lite sådär, nej jag vill knulla dig! Än att bli jättesådär, nästan hotfullt besviken sådär. Att vad fittan håller du på med? Varför vill du inte knulla mig, kvinna? Det känns jätteobehagligt. Men det som hela det förhållande också, allt det där liksom fick mig att just ifrågasätta vad just det här performativa och njutningsbaserade och just sådana listor som jag också har läst. Att man börjar analysera sådär, att varför jag känner på ett visst sätt och sånt som är lätt att kanske glömma och i stunden kanske inte riktigt ta i beaktande sådär, att varför man gör vissa saker. Så man får absolut inte känna sig shit för att jag tänker inte i alla fall känna mig shit för att jag gör performativa grejer i sängen, men nu tänker jag definitivt försöka utvecklas och lära mig att göra sånt som får mig att känna mig så bra som möjligt.
Här på sidan av performativt baserade grejer man kan göra när man har sex, så är till exempel att det är hemskt just penetrationscentrerat och att det alltid slutar med ejakulation och att så här, sexuella möten eller när man har sex, det kan kännas att man följer en rutin eller liksom någon skriven plan, att det är som i veckoschemat. Nu är det så inlagt att det blir så rutinmässigt, att det är så här, okay, har vi sex och så här börjar det och här slutar det så här.
Okej, okay, det där ska inte passa in på mig, för jag är så jävla i panik hela tiden att inte ha press på att knulla, så att jag kan så där absolut inte ha någon rutin, för att då börjar jag redan stressa över det liksom i förväg.
Ja, du kan inte ha en så här, du kan inte ha så här torsdag knull då.
Ja, det är bara så här, herregud, snart är det torsdag, tänk om jag inte vill knulla, min pojkvän lämnar mig.
Men så det där har faktiskt orsakat problem i mitt förhållande, för i något skede var jag så där, vi måste ha någon dagar när vi har sex typ, och sen var det, ja, det blev så här, det var en torsdag 3 veckor sedan liksom, eller det blev jättefel.
Ja, för det som också hände med mitt ex var det att jag kommer ihåg när jag hade jättemycket problem med min fitta. Jag hade bara massa så här svampinfektioner. Jag hade så ont hela tiden. Och sen just på grund av det så kunde vi inte ha så mycket sex. Och sen eskalerade det till massa andra grejer. Men long story short, så sen när vi egentligen hade, min fitta hade blivit lite bättre, så vi kunde börja ha sex så där en gång i veckan. Och sen kommer jag ihåg att jag var så där att yes, men hej, nu är det ju redan en gång i veckan. Så där att yes, äntligen, att i något skede kunde vi inte liksom ha sex alls. Och sen var han bara så här, no, ja, men det är nu bara en gång i veckan. Och sen kändes det bara som att vi har ingenting räcker. Så herregud, jag har redan gjort så mycket framsteg och sen så ingenting duger. Så jag tror att sådär, i största allmänhet att räkna eller på något vis sådär, att hur ofta man har sex eller hur bra sex det är och vem som kommer och vad som händer. Så det liksom är ett recept för skitsex eller ingen sex.
Jo, alltså, det där kämpte sådär, ej tas kukallaske, inte räkna någon här. Så det är det sämsta, för att alla räknar om man har jättelite sex, men sen när man säger det ännu högt så blir det bara värre.
Ja, det blir bara så mycket värre.
Ännu på den här performativa sidan så finns det att man har ångest för att få en orgasm och ångest för att ge den andra njutning. Att det är sådär att oj nej, om jag inte kommer nu så är det inte bra. Och om jag inte får den andra komma så är det inte bra. Det är ju liksom performativt.
Ja, check.
Och sen att performativ sex då just kan ta ont och vara obekvämt.
Mm.
Och det är just en viktig punkt att komma ihåg att sex ska nog inte ta ont och vara obekvämt.
Nej, verkligen inte.
Lite liksom kinks kan man ju ha, man kan lite slå till och allt möjligt sånt, men sådär att det bara känns jobbigt så.
Ja, nej, så ska det inte vara. Sen jag har först blivit sexuellt aktiv så har jag nog jätteofta just haft sådär obekvämt i sängen. Sådär att jag inte liksom sett det som att det är någonting ens värt att på något vis ta så hemskt mycket på allvar eller ifrågasätta. Mm. Att jag har till exempel haft, i många år hade jag så ont alltid efter sex. Och jag hade så jävla ont, men jag nämnde det aldrig ens till min gynekolog eller någonting, så att jag fattade inte sådär att kanske det här är någonting jag borde säga ifrågasätta. Jag bara såhär duscha mig med varmt vatten efter sex och bara såhär hoppades att det skulle gå om.
Men så det har nu just skrivits ganska mycket i Sverige om att det är jättevanligt att unga kvinnor har ont efter sex och att de just kommer till läkaren eller gynekologen för att de har haft jätteont. Och det är just för att de har haft för hårt sex.
Ja, exakt. Och det har jag ju fattat nu. Och till exempel nu, om jag har sex med min kille och det är för mycket friktion och det gör ont, så jag känner igen genast att hej, det här känns inte nu bra. Att liksom jag kan ju känna genast sådär, att hej, det här kommer att liksom börja göra ont snart, att vi kan hålla på en stund men inte så hemskt länge. Men då, just sådär som 19-åring typ, så sen bara, vet du, jag liksom inte kände jag ens någon smärta, jag kände inte ens liksom någon egentligen den här friktionen, för det var inte någonting som jag ens tänkte på att jag skulle vara medveten om. Och sen efteråt så gör det helt fittigt ont och man håller på liksom att dö.
Jag minns nog också när jag var yngre så kunde jag ha så att jag kunde typ inte gå nästa dag. Och sen, ja, var det mer såhär, haha lol, att jag har haft så mycket sex att jag inte kan gå.
Yep.
Att det var mer såhär coolt.
Sant, det var en helt statusgrej. Jag har knulla. Jag har så jävla ont.
Ja, och sen har vi såhär skämt om att det är lättare att dejta någon med average penis för att då kan man gå lite bättre. Det är såhär skämt.
Ja, sant.
Och sen, fast oh det är helt sant, average penis.
Det är så sant, herregud. Men,
trust me too. The average penis podcast. Vad ska jag säga? Men jag just det, att man liksom inte alls ifrågasätter det, att är det kanske på grund av att jag inte har sex på ett sätt som är skönt för mig. Att den här killen gör inte rätt grejer till mig. Han får inte mig att njuta. Han bara knullar mig och sen har jag jätteont. Och jag, sådär, jag går omkring och har ingen aning om vad en orgasm är. Och har bara jätteont. Och sen killen kommer varje gång vi har sex och han behöver inte lida liksom överhuvudtaget.
Ja, han har helt sån här cum glow. Bara, oh, allt är så njutningsfullt och bra.
Den sista punkten på den här performativt baserade sexlistan är att man är för fokuserad på sina tankar. Alltså man är så här stuck i sitt egna huvud.
Mm.
Och det här är i alla fall någonting som jag, som är en sån röd flagga för mig. Att jag har lärt mig att om jag bara plötsligt börjar tänka på något jobb eller någon matlista eller så måste jag genast säga så. Vi måste genast liksom stoppa. För att det blir så fel om jag är i något annat universum eller typ i någon matbutik sådär mentalt och bara blir knullad.
Mm.
Men sen njutningsbaserad sex...
Vänta, så... jag kom på en grej just.
Okej.
Ett test som också skulle vara bra att göra sådär i sängen är stopptestet.
Stopptestet?
Copyright Ronski Ponski. Att du kan känna under sexet att du när som helst kan säga att stopp, jag vill sluta nu.
Nu vet du är jättesmart för att det finns här på den här njutningsbaserade sidan. På ryggen? Ja. Här finns att njutningsbaserad sex kan sluta precis när någondera vill. Men frågorna kan ju också vara sådana att man bara tar en kontakt, att man fast har knullat en stund jättehårt. Så sen tar man en liten mer skift i tempo och fast tittar varandra i ögonen och kollar att hej, att hur går det? Och fast kyssar den. Och så det kan ju också vara ordlös kommunikation.
Jag har nog själv blivit bättre på det, just det där, att säga om det känns som att det känns obekvämt eller någonting, och försöker hela tiden bli bättre på det. Men jag vet nog att just då när, om jag känner prestationsångest eller om jag har ångest och om jag är kåt och har ångest eller på något vis sådär, att någonting känns lite fel. Så när jag säger det högt till min kille och uttrycker mig till honom och vi har en liten diskussion, så det som kanske har tidigare stoppat mig från att bli kåt, så plötsligt så befrias det och jag kan bli befriad. Så att jag vet nog att de här diskussionerna är helt super, super viktiga. Just den här check-inserna, att vi bara snackar om hur det känns för mig och varför det känns så, hur det känns för honom. Och just det där, för att jag vet att det kan till exempel för honom kännas liksom jobbigare, att han inte vet vad jag tänker, att jag plötsligt bara är jättekonstig och sen kan han bara, vet du, inte vet, han kan ju tänka sådär att jag inte vill ha honom, eller han kan tänka att vad som helst. Så det är jätteviktigt att jag säger dem högt.
Jag har helt detsamma, att sen om man riktigt har en ordentlig diskussion där man vågar kanske berätta någonting som har bubblat under ytan eller någonting, så den otroliga konnektionen som man känner får i alla fall mig att känna mig just det som du också beskrev, så trygg, att sen blir det sexet också, sen har man liksom sen knullar man inte, utan sen finns det ett ord ens på svenska sådär, making love, för på finska är det ju
gör kärlek.
Ja, gör kärlek. Sen knullar man inte, sen gör man kärlek. Men det är liksom det bästa sexet som jag har, så det är nog nästan alltid efter någon bra diskussion.
Det är helt sjukt hur många gånger jag har bara av en diskussion, så den där känslan som har varit ångest och icke-kåthet eller förvirrad kåthet plötsligt är bara sådär swing, boner, liksom fullt upp.
Jag kanske just också det att som vår lyssnare hade frågat hur ska man se på det, att man känner sig så lätt sig som en dålig feminist om man fast just njuter av performativ sex. Men det är också att då dubbelbestraffar du dig själv.
Yep.
Att då antagligen så gör du en massa jobb där i sängen och kanske inte ens får så mycket tillbaks. Och sen om du ännu skäms över någonting, så att på något sätt omgivningen tycker att du borde ha sex på ett annorlunda sätt, så då du kan ju aldrig vinna. På något sätt, bara man ska komma ifrån den där skammen. Men det där är ju det dumma, att fast man vet eller inser någonting, så är det så svårt att agera, eller det tar mycket, mycket längre tid att ändra det där beteendemönstret fast man ska ha en insett problem eller insett vad man gör.
Men det är ganska bra att ha sådana test just som klitteste eller då stoppteste eller bara någon så här lista som man ser vad som är liksom skillnaden på olika grejer, för att sen kan du alltid bara tänka sådär att men, var det här nu på den standarden i det här sexet som det ska vara, eller du har någon sån här checklist så att du kan kolla att vad här nu allt som jag behövde. så behöver man inte sen fundera så mycket att varför det känns så skit och tomt inuti en efter att man har knullat någon. Och sen fucking snacka med människorna ni knullar med, det är så jävla viktigt. Det är så bra faktiskt den där i Sex Education, vår favoritserie, att namedroppa den här podden. Så i Sex Education, så där i ett skede, så är det då två killar som är ett par. De ska, den här ena killen då ska lära sig hur man duschar, alltså då att tvätta sitt rövhål för att ha analsex. Och sen han i sin fråga sin egna partner, så han kommer att fråga en annan kille så där att hej, hur gör man det här? Och istället för att svara på hur det gör, så sa den här andra killen då att hej, om du inte vågar tala om det här med din kille, så är du inte färdig att göra det. Och du är inte färdig att ha sex. Så där att om du inte vågar göra eller vågar snacka om vissa saker, så då kanske du inte ska göra dem heller.
Samma som någon gång i minst någon, så att om man inte tycker om hår, kroppshår och typ kroppsvätskor, så då ska man nog inte ha sex. För då tycker man nog inte om sex heller.
Ja, nej. Då ska du skaffa en barbapappa. Nej, inte barbapappa.
Barbapappa.
Barbara. Eller en barbapappa. Hey, whatever floats your boat.
Tack, Ronja.
Tack, Taika. Och kom ihåg att
snacka i sängen. Okay, fuck yourself.